This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandel. Jag heter Magnus Utvik. Innan jag fyllde 30 hade jag aldrig träffat en kvinnlig boxare. Men på en kurs i Malmö i mitten av 90-talet sötte jag på Åsa Sandell som arbetade som kulturskribent. Som amatörboxare hann hon med 22 vinster och en förlust. Hon tog 4 raka SM-guld och avslutade sin amatörkarriär med EM-guld år 2000 i Frankrike. Åren gick och våra vägar skildes åt. När vi träffades igen i Stockholm hade Åsa Sandell varit proffsboxare i några år och bott i New York. En fight glömmer jag aldrig. Det är Åsa Sandells match mot Muhammad Alis dotter Laila Ali 2005. Åsa, som bara fick 2 veckor på sig att förbereda sig, förlorade på teknisk knockout i 5:e ronden. 2 år senare blev hon världsmästare. Idag är Åsa författare till 2 självbiografiska och mycket gripande böcker, Bakom garden och Den tuffaste ronden. Åsa Sandell har också hunnit med att vara sommarvärd i P1 och deltagit i SVT:s program Mästarnas mästare och På spåret. Välkommen, Åsa.
Ja, men tack så mycket.
Du, varför började du boxas 28 år gammal?
Ja, nej, men det där är ju någonting jag kanske lite fortfarande grunnar på och försöker reda ut. Nej, men det var, alltså, konkret så var det ju så att jag spelade ju basket i ungdomen och la av när jag var i 19-20-årsåldern och gick igenom en period av starkt sportförakt och liksom, det är bara slöseri med tid och så. Men så var det ju någonting liksom att kroppen ville röra på sig, och så kom också boxningen. Det blev ju poppis där på 90-talet. Den marknadsfördes för tjejer och sådär. Och så gick jag, men jag vet ju fortfarande inte om det fanns något sådär djupare motiv liksom att jag ville slå eller så. Men i vilket fall så gick jag och tränade en gång på den här boxningsklubben i Malmö och blev ju förälskad på en gång.
Liksom. Vilken klubb var det?
Det var Winning Boxing Club i Malmö, som ju var en riktig boxningsklubb. Mm. Men Bert, tränaren där, såg ju liksom potential att få in tjejer alltså, och träna. Och han hade nog inte heller någon tanke på att kvinnor skulle tävla. Och absolut inte jag heller. Det var ju bara motion för min del. Men sen var det ju det. Jag tränade och så hade jag ju talang för det och blev bra och så sparrade man lite, och sen rätt vad det var så var jag uppe i ringen utan att ha någon riktig föreställning om hur det går till. Jag kan inte minnas att jag hade sett boxning på tv. Jag hade liksom inga boxningsreferenser. Det var en väldigt abstrakt sport för mig. Men det var ju någonting. Det blev ju liksom en revansch på en basketkarriär som jag slutade lite tidigt. Och sen blev det också en jag brukar ju säga att det liksom blev ju någon slags terapi också. Eller någon slags, för boxning är ju, det är ju en klyscha, men det är ju den ensammaste platsen i världen att gå upp i en ring och att konfronteras med sina känslor och rädsla och att visa vem man är och såna där saker. Så det var väldigt, det var ju, och det tyckte jag nog hela min karriär, att det var hemskt att gå upp i ringen, men också väldigt helt fantastiskt ibland. Och framförallt, ja, och väldigt lärorikt och spännande och ja, nej, det blev, alltså boxningsresan har ju varit kanske min viktigaste resa på liksom, även ett personligt plan.
Men jag tänker när jag ser bilder på dig på nätet här, bland annat en bild, du sitter i ringhörnan tror jag det är, och du har en tröja på dig, det står Bulltofta
kött, ja, just
det. Det är någon sponsor,
ja,
mm. Och blodet rinner från ett ögonbryn. Det är ju väldigt långt från tjejen i medelklasstjejen från Örebro.
Mm. Ja, nej, och, det, och för mig var det ju, jag trodde inte alls att jag hade det där i mig. Och att, alltså att aggressivitet fanns i mig. För någonstans måste man ju vara, det måste ju finnas, eller jag tror att det finns det hos de flesta boxare. Alltså det måste finnas någon drivkraft, ofta är det ju någon ilska. Och att få, att för mig var det ett sätt att liksom upptäcka att jag också hade såna känslor och få släppa ut dem. För aggressivitet är ju inte bara, det handlar ju inte bara om våld, det handlar ju om att liksom sätta gränser. Jag tror att det handlade mycket om det, att okej, här är jag, att få sätta, att få ge svar på tal och slå det tillbaka, ja, liksom, och att få, och inte tänka på vad andra.
Jag tänker, vad den här och... jag tänker också på den här disciplinen som jag vill med finns i hela boxningen. Att ha en aggressivitet och samtidigt vara disciplinerad.
Ja, för det
slår man stenhårt och snabbt med en gång. Så.
Ja, nej, man kan inte gå upp i... För det är ju också en sån här... Alltså, folk kan ju komma till en boxningsklubb och i synnerhet då, unga killar. Så bara, jag är tuff och jag ska slå. Och sen, de klarar inte av det. För att man upptäcker att, nej, men man är för rädd, eller man kan inte kontrollera sin ilska eller så. För det handlar ju extremt mycket om kontroll. Och det är ju det många inte, som inte har provat boxning eller sett boxning, att boxning är ju en extrem tekniksport. Det är ju väldigt, väldigt svårt att lära sig boxa. Alltså, för mig, alltså när jag skrev Bakom garden, min första bok, så upptäckte jag ju att det var först då det gick upp för mig, när jag liksom skulle sätta det på pränt, att boxning faktiskt var... hade varit ett sätt att uttrycka mig, faktiskt. Alltså någon, att det fanns någonting också konstnärligt faktiskt i boxningen.
Jag tänker, det finns ju en del som har skrivit om boxningen på ett skönlitterärt sätt. Bland annat en amerikansk författare, jag kommer inte ihåg hans namn nu, men som har skrivit om en Cutman.
Ja.
Som jag tycker är en novellsamling som jag tycker helt...
Ja, som Million Dollar Baby.
Precis.
Ja, precis. Tool heter han.
Tool, ja, heter han. Men sen har vi också Joyce Carol Oates som har skrivit om det. Har du någon favorit, eller vad tycker du om de här skönlitterära skildringarna?
Nu har jag ju läst mycket. Ja, Joyce är ju inte skönlitterär, men hon alltså grejen att jag boxade, så var det ju då den här väldigt många så här, kulturmän ville ju prata boxning med mig och de matcherna. Och jag var ju helt renons på kunskap om boxning. Och jag ville inte heller läsa om boxning. Jag försökte ju någon gång, plockade upp Joyce Carol Oates och så där. Men jag var inte intresserad av boxning som text, utan boxning var liksom någonting jag själv ville upptäcka. Jag ville ju inte reflektera, utan jag ville vara i ringen. Men nu... har jag ju läst en hel del boxningslitteratur. Och Joyce Carol Oates är ju väldigt bra. Du är ju den ganska gammal. Men, det är ju, boxning är ju ett ämne som lockar många. Alltså, det finns ju många filmer som helst. Och böcker. För att det finns en berättelse också om nästan alla boxare. Det finns en dramaturgi, inte bara i matcherna, utan även i deras liv och Tjuren från Bronx. Och, alltså, det finns ju mycket.
Men träffade du de här kulturmännen idag? Vill de fortfarande snacka lika mycket boxningsmatcher? Eller vill de visa sig att de kan liksom själva boxningskulturen? Är det de vill?
Ja, det vet jag inte.
Men
ja, nej, men det är, ja, men nej, men det finns ju en stark fascination där. Alltså, ja.
Jag tänker att många män, till och med inom kulturvärlden, gillar att slå folk på käften. Och klarar man inte av att göra det på liksom ett fysiskt sätt, så får man ju så, eller klara av eller våga, så kan man ju alltid trycka dit någon på en kunskap som den andra inte har. Jo. Det har ju varit med många gånger själv som bokrecensent att det finns någon människa som talar om böcker som de vet att jag aldrig har läst.
Mm.
Just bara för att få mig att känna mig så jävla liten.
Mm. Nej, men boxning är ju, jag tror, och det, om man pratar om manlighet, så är ju boxning, det är ju en stark symbol för manlighet. Alltså att det är det manligaste man kan göra. Alltså tungviktsmästaren är
champion of the world.
Ja, liksom den starkaste symbolen för mannamod liksom.
Mm. Det är många som har hållit på med idrott har ju något speciellt ögonblick i karriären som har dröjt sig kvar. Som liksom sammanfattar alla åren med träning och tävlingar. Finns det något, kanske några ögonblick i din karriär som alltid kommer att leva kvar?
Ja, alltså egentligen är mitt starkaste, det är nog min andra proffsmatch. Då boxas jag på ett kasino i Las Vegas. Och möter den amerikanska amatörmästarinnan som nog har gått kanske en eller två proffsmatcher eller debuterar. Ja, jag vet inte, men hon då ska vara bra och så där. Och jag är så avslappnad och lycklig och fullkomligt alltså närvarande och boxas på min maximala nivå, och det där kan jag ju liksom plocka fram ibland och känna att nej, men det var det jag var ute efter. Jag kunde nästan ha slutat efter det, för att det var det som var den här total, det är ju någonting, tror jag, som förenar många som går upp i ringen. Det här, det finns ju ingenstans där du är så närvarande.
Mm.
Och är du inte det, så kan du ju leva farligt. Jag har ju gått upp i ringen och inte varit fullt närvarande och känt att jag kanske inte vill vara där och sådär. Men när man är det och att man är, då är det en, liksom, ja, någon slags förhöjd livskänsla. Liksom. Att,
Men om vi tar bara den här matchen nu kommer jag att leka kulturman.
Mm.
Men om vi tar den här matchen mot Laila Ali 2005 i Tyskland var det, tror jag.
Mm.
Titta här, Tyskland.
Ja, Berlin. Ja,
precis. Ja. Och det var i femte ronden. Och, ja, men du åkte ju på rätt mycket stryk där i femte ronden. Mm. Vad var det som du kände då? För att du ville ju inte att matchen skulle brytas.
Nej, men jag kände ju inte att jag fick så mycket stryk. Men jag var ju, alltså, jag var ju rent, jag hade ju inte kondition för, jag hade sannolikt, även om jag hade fått fortsätta efter den ronden, så hade jag ju inte kondition för alla de här ronderna. Jag var ju inte tränad för det. Så det är klart att jag var, och jag boxades jämt med henne och sådär. Men så att jag, alltså, jag var ju, under de förutsättningarna som var att jag fick den med så kort varsel och sådär, så gjorde jag ju, så presterade jag ju på max egentligen. Alltså så att jag, den matchen har jag ju egentligen inga, alltså så. Det är ingenting jag kan ångra, eller att jag borde ha gjort sig eller jag borde ha gjort så. Sen kan jag ju, jag kan fortfarande, jag ville möta henne igen. Jag ville ju ha en returmatch, men jag fick inte det och sådär. Så att, men, och sen var det ju, det är klart att den betydde ju jättemycket på det sättet att den fick ett sånt genomslag och folk, vet, 80-åriga damer kom fram på stan och fan, vad tufft du är. Så här. Det var ju väldigt häftigt. Var det. Men det var det ju. Det fanns ju någonting också, det här att vara underdoggen, och liksom, jag blev ju utmålad i liksom tidningarna som en, du vet, en svensk Rocky, att jag var liksom underdoggen som mötte den här stora stjärnan. Och det är ju en rätt skön position där man kan vara avslappnad. Eller jag kunde det i alla fall.
Finns det någon sån här kamratskap mellan boxare, så att ni har kontakt, du har kontakt med några som du har boxats med, eller är man bara motståndare som tackar man för god match och sen är det slut?
Ja, nej, men efteråt, nu kan ju, alltså, när man är i sin boxningsbubbla så är man ju så egoistisk och liksom fokuserad på sitt eget. Men jag tror att efter karriären så kan ju många ha kontakt, för att det skapar band. Det finns det ju många exempel, jag menar som Ingo och Floyd som sprang maraton tillsammans och sådär. Men jag har ju inte haft, jag har ju inte direkt någon kontakt med några gamla motståndare.
Men du känner de svenska tjejerna? Och,
nej, jag känner dem ju inte. Jag har träffat dem flesta. Klara kom ju liksom efter mig. Klara har ju knappt träffat. Alltså hon var ju med, hon är ju betydligt, hon är 20 år yngre eller något sånt. Men det är ju en stark, vad ska man säga, subkultur. Det är ju någonting med boxningen som är ständigt ifrågasatt och alltså tryck utifrån att man håller på med någonting farligt och ifrågasatt. Så det skapar ju band. Och sen är det ju någonting med en boxnings, med boxningsgymmet som också är, det är ju ett andra hem för många. Det är ju en, det finns ju en stark gemenskap, och att man utsätter sig för det här hårda, och man sparrar, man slår mot varandra, och det är ju någonting ganska intimt också, och man kommer ju nära. Det är ju någonting med, man blottar sig, man blottar sig, och man är fysisk tillsammans. Alltså det finns ju en hel del intimitet i boxningen som man kanske utifrån inte riktigt ser. Mm. Men och en öppenhet, jag tror att det är lätt att vara, man kan vara lite apart i ett boxningsgym, för att det finns det utrymmet.
Du nämnde innan det här med att det blir en speciell sammanhållning mellan boxare, just bara för att det finns vissa faror. Det är ju nästan omöjligt att prata boxning utan att prata farorna. Den svenska proffsboxaren Frida Wallberg råkade ut för en hjärnblödning under match 2013, och sedan var hennes karriär över. Tänker du ibland så hade det kunnat hänt mig?
Ja, när det där hände Frida, då satt jag hemma med min ettåring och ammade och hörde detta, och då blev jag absolut skakad. Och det var ju så sorgligt också, för det här var ju liksom ingen mismatch, utan det var ju två duktiga boxare som möttes. Och när man har slutat, det är ju först då man kanske tänker att det där kunde ha hänt mig. För när man håller på, jag brukar ju säga att alla boxare vet om riskerna och sådär. Samtidigt, och att man är beredd att ta risken. Men när man kommer ut på andra sidan, och nu har jag ju läst mycket, alltså det händer ju, jag tycker ju så här generellt att man måste ju prata om riskerna också, för att boxningsanhängarna vill ju gärna kanske så dämpa det och så, men att man, ja, det händer att folk dör i ringen. Det är fortfarande farligare med hästsport, men de invändningarna mot boxning blir ju ändå oftast ändå moraliska. Alltså, även om man säger att nej, skaderisken är inte så stor eller bla bla bla, så är det ju ändå det här med att man slår varandra på käften som är, tror jag, själva kärnan i kritiken. Men det är ju boxning, det väcker ju så otroligt mycket känslor, både hos boxare och de som är kritiska mot boxning. Jag brukar, alltså när jag pratar om boxning i olika sammanhang eller om bakom garden och sådär, så det är ju, alla har ju en ingång i boxning, även om de aldrig har boxats, även om de aldrig har sett boxning, så har man någon slags känslor runt det här att gå upp i ring och slå på varandra.
Men det räcker ju att säga, för den äldre generationen, Ingmar Johansson, vet ju nästan alla att vad de gjorde den dagen.
Väldigt starka minnen.
Du, du har ju boxats i många år, som jag pratat om. Och ändå handlar ju dina böcker om livet, att livet utanför ringen är så mycket tuffare.
Mm.
Vad är det du vill säga med dina böcker? Eller tycker du att det finns en röd tråd i dem?
Ja, jo, men jag använder ju mig själv. Alltså, mm.
Alltså din andra bok har ju under...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rubriken, en personlig historia om abort, missfall, IVF och äggdonation.
Mm.
Det låter ju väldigt utlämnande. Och
ja, och det fanns det ju någonting. Det var ju också en sån här bok som jag inte kanske trodde att jag skulle skriva. Men det var ju... Där blev jag ju... Jag blev ju intervjuad någon gång om livet efter karriären. Jag tror att det var typ Hemmets Journal eller något sånt där. Och så berättade jag, då var jag höggravid och så berättade jag hur att det här var en äggdonation. Jag var ju 45 år gammal. Och så blev det så mycket, det var inget som pratades om. Och folk hörde av sig och hur går det till och sådär. Och då kände jag att men det här måste ju skrivas om i mer liksom skönlitterär form. Alltså, hur känns det att ha den där starka barnlängtan? Och hur går det till rent konkret? För det har skrivits jättemånga artiklar om provrörsbefruktning och allt det där och barnlängtan. Men att man liksom inte riktigt kommer åt kärnan i det där. Och alla de förbjudna känslorna. Jag ville skriva någonting som man verkligen kände hur det är. Ja. Så det var ju viktigt. Och det fanns ju någon parallell när jag skrev den till boxningen. Återigen ett ämne som väcker jättemycket känslor och det är lite grann på liv och död. Mm. Barn också ju. Och de här väldigt starka drifterna. Ja.
Jag känner ju det när jag läser den böcker, speciellt den andra boken här, att det är den svåraste matchen du har gått. Och den som har kanske gått djupast känslomässigt.
Mm.
Precis som du säger med barn och barnlängtan, att du och din man försökte så länge att få barn. Och i din senaste bok så skriver du, Den tuffaste ronden heter den, så skriver du så här om din man Per. Då citerar jag: det är fan i mig orättvist. Per är gammal och tjock. Han har krökat och rökat och ändå fungerar det.
Mm.
Eller ändå funkar det. Ja,
ja, nej, men och där vill jag liksom, jo, men det låter ju jättehårt. Men det är ju så jag då tänker. Jag menar att man får tänka de där fula tankarna. Och precis som när jag då inte blev gravid och så ser man de här gravidmagarna eller bara, jag hatar er. Alltså, för det är ju så jättemånga, det är så man känner. Inte alla, men alltså att man, det är väldigt starka känslor. Ja.
Det är väldigt lätt att få ut starka känslor. Jag vet ju det där med när jag och min fru inte kunde få biologiska barn, så jag såg gravida kvinnor precis överallt och det fanns en aggressivitet på min egen sida som jag inte trodde fanns där. Den var nästan hemskt att upptäcka, alltså förakt och aggressivitet blandat.
Och det är ju känslor man inte vill leva med, de måste ju ut. Och sen hade ju vi, nu blev det ett barn. Hade det inte blivit det, ja, det måste, alltså man måste ju ur de där känslorna för att ha dem för evigt och bli bitter. Och,
har du tänkt någon gång på att om ni inte hade fått er dotter, hur hade du hanterat känslorna då?
Är det ju så svårt och det blir ju så hypotetiskt. Det är klart att jag tänkte, det vänder jag ju och vrider jag ju också på i boken det här. Jag menar, om det blir ju ett annat liv utan barn och man kan bara vara, man kan flytta var som helst eller man kan göra precis vad man vill. Det finns ju en frihet i det. Och jag kunde ju avundas dem som, jag letade ju förebilder, alltså kvinnor som faktiskt, nej, jag vill inte ha barn. Birgitta Stenberg var ju en sån som, som, och det verkar så skönt att ta det, alltså att ha ett sånt aktivt val, att veta att nej, men jag vill inte ha barn. Men de flesta är ju någonstans, och så finns det de som vet väldigt tidigt att jag vill ha barn. Och sen är det sådana som jag som kanske inte har tänkt så mycket på det, och så slår det till att, men gud, jag vill ha barn. Och sen är det ju också en generations, vi som är uppväxta med att, alltså preventivmedel till max, och att man liksom en föreställning om att man blir gravid bara man, ja,
slutar,
bara man slutar med det. Så det är ju också en vi är ju en generation av kvinnor också som har, och män då, men där barn är någonting man liksom skaffar när det passar, och så är det inte riktigt.
Men i din bok så det är ju så starkt det här när du beskriver liksom sorgen att vara kvinna och inte få barn när man verkligen vill ha barn. Du säger att visst är vi två, men i sorgen känner jag mig ensam. Vad var det du inte kunde dela med Per?
Ja, men jag tror att jag jag tror att det är ju någon väldigt stark drift som jag antar att även män kan ha, men det är någonting bara att min kropp vill bli liksom vara gravid, och man, det är också det här oförmågan att se, att inte titta framåt, utan det är bara gravid och sen struntar jag i konsekvenserna. Alltså det är ju medans, och sen tror jag att jag under ett antal år hade ändå tänkt på barn. För Per, min make, så var det en ganska ny tanke. Det var när vi träffade som han för första gången kanske ville ha ett barn. Så att, ja, det, vi kunde dela mycket, men jo, men jag kunde nog känna att nej, men det här är, ja, men, och som jag också säger någon gång, ja, men blir jag inte med barn kan jag lika gärna dö. Ja, men så här dramatiskt. Och det kanske inte, det blir också väldigt sårande förstås för den som står bredvid. Jaha, okej.
Särskilt för mannen blir
ja, så. Men precis, att är det allt som betyder någonting. Men jag tror att det är ju någonting som väldigt många går igenom.
Det finns ju liksom lite inslag av, vad ska man säga, boxningsretorik i din senaste bok här, för du har fått drabbas av några missfall, och det ser du som en nederlag, som du just har förlorat en match.
Ja, men jag tror att jag, alltså, jag tror att, alltså, när man har en kropp och, alltså, så här, har idrottat, och så tänker man, det ska ju funka allting på något sätt. Jag tror att man kan ha en övertro på att även det ska fungera då. Och det tror jag också kan, är ganska liksom vanligt att man det är ingen tävling att bli med barn, men att det finns, alltså, den här den här som kvinnor kan älska och säga att åh, jag blev gravid på första försöket. Och att man, alltså det är någonting, att vara fertil är någon, det är ändå hög status, sådär. Det har nog förändrats. Alltså nu pratas det ju så väldigt mycket mer om svårigheter och så. Men det är, ja.
De här biologiska banden, alltså du tar ju upp det i din bok och säger någonstans att villkorslös kärlek kräver inte biologiska band. Hur resonerar du kring det?
Nej, det var väl också någonting som kändes viktigt, det här med att, för nu har ju jag har ju fött mitt barn, jag har burit mitt barn och hennes ägget kommer ju då från en annan kvinna. Mm. Och nu är det ju 5 år sedan hon kom. Nu kan det ju kännas att jag överhuvudtaget tvekade runt det. Mm. Alltså, är det rätt eller fel? Det känns ju helt absurt.
Mm.
För att det är ju så mycket mitt barn. Alltså, det är ju... Så det är också så här, det här i den mån man tvekar över att hur känns det att få barn med en annan kvinnas ägg. Ja, men det... Ja... Det spelar ju ingen roll. Men sen är ju också, det är ju jätteviktigt att man är öppen med det. För att, jag menar, att Vera då, min dotter, måste ju få, jag menar, det kommer ju säkert en tid när hon ifrågasätter detta. Eller, alltså man måste berätta sanningen.
Mm.
Och det vet jag, det träffade jag ju också på med... människor som, jaha, ska man berätta eller ska man inte berätta? Det är så här, det finns inget alternativ, man måste berätta. Men där hade jag ju då, Per, min make, är ju adopterad.
Mm.
Det är en inhemsk adoption, så han kom ju till sina föräldrar när han var ung. Och det här skriver jag ju också om i boken. Och han är ju uppväxt med att han har ju alltid vetat. Och det har ju heller inte varit någon stor sak. Han har ju fått... villkorslös kärlek av sin mamma i synnerhet. Men att ljuga eller undanhålla sanningen är ju... Det är ju lite brottsligt faktiskt mot barn. Barn att de man litar på mest, eller ska lita på mest, ens föräldrar, på något sätt undanhåller sanningen.
Jag tänker på dina 2 böcker nu och de är väldigt självutlämnande. Kan du känna någon gång att du har liksom slitit av dig masken och nu står helt naken framför alla med dina problem?
Det där är lustigt, för jag inser att jag träffar människor och så, de har läst mina böcker och så tror de kanske i och för sig att de vet en massa om mig, och det vet de ju. Men jag har faktiskt aldrig känt att nej, jag har lämnat ut för mycket eller...
Mm.
För jag lämnar ju inte heller ut allt, utan jag lämnar ju ut det jag känner att jag vill lämna ut. Och för saker som för vissa kan framstå som att... Nej, men säg att man skriver om en abort och hur det kändes och det. För mig är inte det... Det är inte så självutlämnande. Alltså det är inte... Jag tycker inte att det är jobbigt.
Mm.
Och sen är det ju det att jag har... Det är mitt eget verk. Jag bestämmer själv hur jag formulerar det. Och...
Det här författarskapet, vad har det betytt för dig att ha skrivit de här 2 böckerna?
Det är som att boxningen har varit en väg till skrivandet för mig på något sätt. Att dels att första boken handlade om boxning, men också att det blev en... För någonstans har jag någon gång haft en dröm. Jag är ju väldigt... jag har väl inte varit en sån som har vågat drömma eller formulera vad jag vill och vad jag drömmer om. Så är det ju att skriva. Det är ju där jag då... Och där finns ju också paralleller till boxningen, det här att jag... jag blir totalt, jag är i en bubbla och jag är totalt uppslukad av detta och jag är här och nu och bara ingenting annat betyder någonting. Och jag ska fånga det här. Att den känslan har jag ju skrivandet precis som jag hade i boxningen emellanåt. Att jag, jag vill uttrycka någonting och att vara helt, helt fokuserad och uppslukad. Så nu har jag ju liksom det behovet av att jag måste... Jag har alltså ett starkt... Det här som jag har hört talas om förut, det här... Ja, men varför skriver man? Jo, men för att man måste. Lite så att... Jo, men så är det ju. Att nu... Jag måste.
Hur ser livet ut idag?
Ja, nu bor jag sedan 2 år tillbaka i lilla Nora i Bergslagen. Och så, jag brukar säga att det är en halv hemvändare, för jag är ju från Örebro.
Mm.
Eller från Lillon utanför Örebro. Så att Bergslagen och liksom naturen och så är ju lite att komma hem. Och sen är ju Nora en helt ny stad. Och det är ju en liten stad. Det är ju 5000 invånare i stan och 10 000 i kommunen. Men väldigt vackert. Och där har jag då ett litet boxningsgym där jag tränar folk. Och så sitter jag hemma och skriver. Och nu har jag då skrivit om boxning igen. Alltså 10 år senare. Alltså jag har även pratat med andra fighters och sådär. Och jag vill fånga varför. Mm. Går man upp i ringen?
Det är det nya projektet handlar om.
Ja. Så fortfarande är ju boxning... Alltså boxning och skrivandet.
Jag blir aldrig
fri från det. Men nu är det också intressant. För nu är det ju 10 år sedan jag la handskarna på hyllan. Så att jag kan skriva mer... Alltså jag har ju mer distans till det. Jag befinner mig ju lite i boxningsvärlden förstås, men jag är ändå utanför. Så på något sätt, jag känner mig lite grann som en brobyggare mellan boxningsvärlden och världen utanför. Att fånga det som är, vad det är med boxning och vad det väcker. Och det är också, ja, det är ju väldigt mycket känslor och väldigt mycket... Alltså kluvenhet. Jag kan ju själv känna att, men vad är det för någonting där man går upp och riskerar hälsan? Och kan man rättfärdiga någonting sånt? Och det finns liksom inga enkla svar på det egentligen. Sen är jag naturligtvis för att liksom, boxning ska finnas och sådär. Men det är ju...
Vill du att din dotter ska börja boxa sen?
Ja, det får hon väl göra. Det är väl bra skola. Men det är... Det finns ju många som tränar boxning också. Och det väcker också... Det finns ju olika... Jag menar, du har dels den här klassiska problematiska unge mannen som hittar boxningen och livet vänder och så. Den är ju... Det är ju en klyscha, men den är ju inte heller osann. Det finns ju många exempel på det. Och sen har du mer sådana som jag och sådana kvinnor som jag också tränar som kanske aldrig går upp i ringen men som tränar, alltså som hittar någonting där man får vara ful, skitig och elak och bara strunta i och vara behagfull och behärskad och tänka på vad andra tycker om en och sådär. Det finns ju någon frigörelsegrej i bara träna boxning. Så ja, det är ett brett spektra av människor som ju dras till sporten och det vill jag också på något sätt fånga och vad det är man får ut där i ringen och även publiken, varför tittar vi på boxning och vad är det väcker och debatten och de nära relationerna i... Det är ju få sporter där man... Alltså tränarrelationen är ju väldigt tajt i många sporter. Men kanske ännu mer då i boxning. Där man blottar sig så mycket och måste ha, du har ju någon som skickar ut i krig liksom, som du måste lita på, och det skapar ju också väldigt starka band som på gott och ont. Du har ju massa fäder som tränar sina söner.
Mm.
Och det säger ju alla, på pappret säger ju alla, nej, man ska, kan inte ha en relation med någon man tränar, och man kan inte heller vara familj. Men det finns ju massa exempel på. Floyd Mayweather, som ju mötte McGregor i den här håsade matchen, han MMA-fighten, och Floyd Mayweather, den bästa boxaren, han där, det är ju en boxning, familjedynasti, pappan och farbrodern också boxare och tränare, och massa konflikter, och det är ju, det finns ju en del såpa kvaliteter i många av dem där. Och jag hade ju en relation med min tränare. Så
det kan man ju
been
läsa.
There, done that. Ja.
Tack Åsa Sundell för att du kom till Utrikeböckerna.
Ja, men tack.
Veckans boktips. Är du sugen på en riktigt bra roman? Den norska författaren Helga Flatland har skrivit en bok om vad en skilsmässa kan göra med en familj. Ett par i 70-årsåldern skiljer sig efter ett långt äktenskap. No hard feelings. Både mannen och kvinnan är klara med äktenskapet. Kärleken har dött, som man säger. Beskedet tas dock inte emot väl av alla de vuxna barnen i familjen. Stora systerns värld skakas i grunden. Mamma och pappa måste alltid vara tillsammans. Det ska vara så, för så har det alltid varit. Hur ska världen annars se ut? Den norska tidningen Adresseavisen skrev att Helga Flatlands bok påminner om Ingmar Bergmans böcker och filmer. Visst finns ett sus av Ingmar Bergman i Flatlands skildring av en familj full av psykologiska spänningar. Men snarare av Linn Ullmann och hennes bok De oroliga. Där Linn Ullmann berättar om sina föräldrar Ingmar Bergman och Liv Ullmann. Ska du läsa en stark och ytterst välskriven bok i vår, är En modern familj av Helga Flatland boken för dig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.